Välkommen till denna inspelningen från Bålsta Pingstkyrka. Vill du veta mer om vår församling? Titta gärna på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se. Vi hoppas du kommer få glädje av den här inspelningen och önskar dig Guds rika välsignelse.
Det kommer tillbaka till mig gång på gång det här med Nehemja. Nu ska jag inte predika om Nehemja, men när Nehemja byggde på muren så var det inte bara Nehemja som byggde. Han sprang inte fram och tillbaka och murade lite där och så sprang hit och murade lite. Oh, hjälp! Murade lite där och så murade lite i mitten. Utan man stod sida vid sida och så hjälptes man åt att bygga. Och när man stod sida vid sida och hjälptes åt att bygga så kunde muren bli uppbyggd på 52 dagar. Fullständigt omöjligt egentligen. Och jag vet att jag har sagt det innan, men det kommer till mig gång på gång att när man stod sida vid sida och byggde, det var då som muren blev uppbyggd. Jag och Rune, vi satt och pratade här lite grann i tisdags på bönen. Vi pratar och sen ber vi lite och så pratar vi och så ber vi igen. Det är ganska bra för då vet man vad man ska be om. Men vi pratade om det här när man går iväg på gudstjänst. Vad är det man tänker på innan man går iväg på gudstjänst? Därför att det står ju att var och en ska ha någonting att bidra med när man går iväg. En psalm, en hymn, ett bibelord, profetisk hälsning. Kanske man möter någon vid fikat efter och så får man lyssna lite extra på någon och så kanske få ge en bibelvers till uppmuntran. Men innan man går på gudstjänst, att man stillar upp sig ett tag och så ber man och så frågar man Gud. Gud, kan jag få lov att dela någonting i den här gudstjänsten? Finns det någonting som jag kan säga? Finns det någonting som jag kan ge ut i den här gudstjänsten? Och jag tror att när man ber så börjar den heliga ande tala. Så börjar Gud tala. Och så får man komma med någonting inom sig. Och så får man vara med och dela det. Fast jag tror att många gånger nu när vi går iväg på gudstjänst och jag tittar på mig själv också, så är man så stressad och så är man så upptagen av allting annat och så ser man hur tiden närmar sig till gudstjänst och så ska man fixa till sig och fixa håret och fixa kläder och hinna få mat och hinna göra allting annat man ska göra. Så när man väl har kommit till kyrkan, då tar det en bra stund innan man kan landa så att man kan höra vad Gud vill säga. Och sen kanske man som ledarskap är lite slö också. Att man går inte och frågar, har du någonting att säga? Har du ett vittnesbörd? Har det hänt någonting? Och så kommer man in i någon trall. Eller gång. Eller vad man ska kalla det. Men jag tror att Gud vill använda oss allihopa. När det är gudstjänst. Jag tror verkligen det. Och både att jag som predikant och att man som mötesledare och så här ska våga fråga. Men också att man ska stanna upp inför Gud innan och fråga. Finns det någonting som jag kan få dela med mig av? Det behöver inte tvunget vara på plattformen och med mikrofon i hand. Det kan ju faktiskt vara i mötet mellan två människor också. När man står och pratar så här att man får dela någonting. Jag tror att det är meningen att Guds folk ska få ta emot visioner. Jag tror det är meningen att Guds folk ska få drömma drömmar. Jag tror att det är meningen att Guds folk ska leva med en profetisk och i en profetisk smörjelse. Så att vi vet vad som händer. Jag tror det är meningen att Guds folk ska höra vad Gud säger just för en tid som denna. Jag tror det är meningen. Det står att ledarnas uppgift i en församling, nu bara tar jag lite så här generellt, jag återger inte ordagrant, men ändå att ledarens uppgift i en församling är att skickliggöra de heliga. Varför ska man skickliggöra de heliga? Och vilka är de heliga? Är det någon sån liten grupp som man väntar sig ska komma till kyrkan ibland och så dyker de inte upp de där? Det är som, i kyrkan heter det de heliga och ute i vardagen så heter det någon. Vem fyllde på papper till kopieringsmaskinen? Någon glömde. Eller vem diskar koppen? Vem sätter in den i diskmaskinen? Ja, någon sätter in den. Jag tror det kan bli så där också när man tänker på de heliga. De heliga, det är ju vi. Eller hur? Det är vi som Guds folk och vi som Guds kropp. Det är vi som ska vara använda av Gud. Kanske är det så att man blir drabbad av jantelagen. Och så tänker man, ja, men jag kan ju inte höra Gud tala. Eller, det, nej, jag vågar inte säga att jag hörde nog fel. Men jag tror att den heliga ande vill komma och så lyfta oss ur jantelagen. För det är inte jantelagen vi ska vara i, eller hur? Jag tycker det var så gott att höra dig säga. Man nästan hoppar till för man är inte van vid att människor vågar säga. Och jag är en förebedjare, jag har fått en gåva. För det är så osvenskt. Men det är jättehärligt, för du är ju det därför att du har fått en gåva. Och det finns många andra gåvor som vi har fått. Och jag tror att vi behöver hjälpa varandra och bejaka de här gåvorna. Jag var och fixade till håret i onsdags och frissan, hon är från USA. Och så sa hon det. Ja, sa hon. Jag vet inte, för vi kom till att prata om jantelag. Så sa hon, jag tycker faktiskt det finns någonting som är ännu värre i Sverige. Och det är att man får inte lov att göra fel. Det är värre än jantelagen. Jag tänkte, det har inte jag tänkt på. Men hon uppfattade så att säger man något eller gör något som är fel. Eller om man är lite för spontan. Då reagerar folk. Och det är nästan omöjligt att komma tillbaka efter det. Att man har gjort något sånt. För folk, de är lite, ja, vem tror du att du är? Så kommer jantelagen. Jag tror vi behöver hjälpa varandra att våga. Våga be. Våga prata. Våga sjunga en sång. Min pappa, han var det absolut falskaste. Alltså inte, han var inte falsk, han var underbar. Men när han sjöng så var det absolut falskaste man kan tänka sig. Och han sjöng någon sån här gammal sång. På bordet står den spedekaga och mad som bobenen börjar knaga. Och sen en gammal visa från Skåne. Det var så falskt. Så det skar i själ och ben, håller jag på att säga. Men alla tyckte det var jättemysigt när pappa sjöng. Jag tror likadant i en gudstjänst. Även om allt inte är perfekt. Det var alldeles för svåra ackord på pianet idag. Jag hittade inte dem. Men Rune och Marco gjorde ett gott jobb där. Även om det inte är perfekt så gör det ingenting. Utan vi får plats ändå. För jag vet att en som njuter, det är Gud. När hans barn kommer samman och när han får kontakt med våra hjärtan och han kan få lov att verka genom oss. För det är ju faktiskt det som han vill, eller hur? Han vill verka genom oss. Han vill visa att han är med oss. Det står så här i Apostlagärningarna 2:17, ett känt ord som också står i Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta om min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Det ska ske i de sista dagarna. Jag tror att vi lever i de sista dagarna. Jag tror att det kanske inte finns mer än en generation till eller kanske högst en till som kommer efter oss innan Jesus kommer tillbaka. Jag tror det är nära. För när jag tittar ut över de tecken och det som händer, både i vårt samhälle och ute i världen, så kan jag se att bibelordet stämmer in. Jag tror inte det är så lång tid. Alltså lever vi i de dagarna då anden är utgjuten. Jag säger någon teologisk kunnig, det skedde redan på pingstdagen. Då kom helig ande. Och visst kom helig ande på pingstdagen. Men jag tror att det kommer intensifieras. På samma sätt som ondskan intensifieras så kommer smörjelsen som bryter ok. Smörjelsen över Guds folk som gör att de andliga nådegåvorna flödar. Jag tror att den kommer att intensifieras. För annars skulle det ju inte vara mycket värt med oss, eller hur? Men jag tror att den helige ande kommer över sitt folk. Och vi kommer att växa till i smörjelse och kraft. I fjärde Moseboken står det så här. Hör nu mina ord, annars om någon är en profet bland er ger jag Herren mig till känna för honom i syner och talar med honom i mina drömmar. Men så gör jag inte med min tjänare Mose, i hela mitt hus är han betrodd. Det står att han ger sig till känna i drömmar och i syner. Jag tror att Per han har sagt det någon gång, men ofta när vi är i Norge hos Anita och Tormod, goda vänner till oss, då drömmer Per drömmar från Gud. Jag vet inte varför det är så speciellt att han drömmer just i deras hus, men det har hänt flera gånger när vi har sovit över då, hos dem, så kommer Per upp på morgonen och säger, jag har drömt, jag tror det var från Gud. När han drömmer hemma så brukar han säga, jag har drömt, och så säger jag, tror du inte att det var från Gud? Men när vi är i Norge då säger han själv, det var från Gud. Men det finns någonting annat än drömmar som Gud också vill lägga ner. Och det är visioner. Visioner som visar vad Gud vill. Visioner som visar vad Gud har tänkt. Visioner som läggs så att vi får en längtan inom oss efter det som Gud vill. Jag ska tala om fyra saker som jag tror karaktäriserar en gudagiven vision. Vi kan börja i Jesaja. Det står det så här. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod omkring honom. Var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten och med två täckte de sina fötter. Och med två flög de. Och den ena ropade till den andra och sa, helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Och dörrtrösklarnas fästen darrade när ropet ljöd och huset blev uppfyllt av rök. Vilken underbar vision som Jesaja han fick se. Gud kallade Jesaja personligen. Gud visade för Jesaja vad han hade tänkt. Jag tror inte Jesaja tvivlade där på vad han såg, utan han visste vad han såg och han hade det med sig. Jag tror att också att en gudagiven vision, den uppenbarar aldrig en människas ärlighet. För det är inte det det handlar om. En gudagiven vision kommer för att visa Guds härlighet. Jag förstår att Gud delar inte sin ära med någon. Jag tror att en vision visar också på vår egen bräcklighet. När Jesaja kände Guds närvaro i sitt liv så sa han, ve mig, jag förgås, till jag har orena läppar. Och jag bor ibland ett folk som har orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Det kom en förkrosselse in över hans liv som sa, jag har sett Gud. Jag har sett den allsmäktige. Och jag inser att när jag står inför honom så har jag ingenting att komma med. Ingenting i mig själv. Jag inser att jag kan inte göra någonting. Jag tror att en del i de visioner som Gud ger oss, det är just det här att vi ska inse att vi kan inte göra någonting. den här församlingen, det är inte vår församling. Den är vår så tillvida att vi tillhör den, vi är med här, så sett är det vår. Men det är inte vår församling, det är Guds församling. Det är hans folk. Vi satt här för en tid och förvaltade det som han har. Och man kan väl känna att vad gött det skulle vara när någon kommer och frågar, hur många har blivit frälsta sen du och Per kom till Bålsta? Hur många har blivit frälsta? Och det skulle ju vara jätteskönt att säga, ja, det har blivit 50 stycken frälsta sen vi kom. Det skulle vara skönt att säga att det var så. Men samtidigt så prövar man sig själv och så känner man, ja, på vilket sätt skulle det kännas skönt? Välkommen. Skulle det kännas skönt på det sättet att då har vi gjort ett bra jobb, jag och Per. Vad duktiga vi har varit. Och mycket det har hänt. Det är nästan som att man får en klapp på axeln. Jag tror inte det är så som Gud vill att det ska kännas, även om han vill att vi ska glädjas. Utan jag tror det Gud vill ska kännas, det är att man ger honom äran för att man har kommit ett skede då han har bett. Eller då han har bett, då människor har bett. Då människor har förberett marken. Då människor har gjort så mycket att vi får komma in i en tid och skörden är mogen och det är dags att skörda. Och man bara tackar Gud för det som har hänt. Jag tror att det är där som man behöver landa. För att inte komma upp på någon hög häst, för fallet blir så stort när man har varit på en sån. Jag tror vi behöver påminna oss om att det här är Guds församling. Och Gud har en plan, Gud har en väg, Gud har en tanke. Då han kommer att resa upp den här platsen och då det kommer att bryta fram väckelse. Det är så. Det är så. Därför att det är Guds församling. Det är inte vår församling. Nummer två sa jag, en vision visar vår egen bräcklighet. Nummer tre. Jag tror att när man får en vision från Gud så kan man lämnas berörd och stum i flera dagar efteråt. I Hesekiel står det så här, och jag kom till det fångna i Tel Abib. Till den som bodde vid strömmen Kebar. Till den plats där de bodde. Jag satt där mitt ibland dem. 7 dagar. Försänkt i djup sorg. Jag tror att när Gud talar till oss så kommer vi att drabbas av nöd. För det som han lägger på vårt hjärta. Jag tror att man kommer att drabbas av nöd för den vision som Gud visar oss. Jag tror egentligen att vi alla här skulle ha ganska lätt för att komma med idéer. Eller hur? Eller ja, någon kan vara lite svårare än någon annan för att komma med idéer. Men jag tror ändå att mänskligt sett så kan vi komma med flera idéer. Jag tror att de idéer vi ska komma med, det är de idéer som vi har bett fram. Som vi har sökt Gud för hemma. Som har fötts när vi, jag ska inte säga var på knä för då ljuger jag. För jag ber inte mycket på knä. Det gör ont och jag kan inte koncentrera mig på bönen. Men ni förstår, man kan vara på knä i sitt hjärta. Det som föds i bön. Det föds också i en förkrosselse. Och Gud talade till mig när vi hade styrelsemöte. Varje gång jag läste någon löpsedel eller så här så var det ju det här med Haiti och det som har hänt. Jag tyckte det var jättehemskt när jag läste det och det gick massor av tankar igenom huvudet under tiden man läste och man bad och så här. Och sen kom vi iväg på styrelsemöte och jag hade bestämt mig för att vi måste be för Haiti. Och det första vi ska göra när vi kommer samman på styrelsemötet, det är att be för Haiti, för det här är så hemskt. Och sen hade vi hela styrelsemötet och fikat och allt prat som vi hade. Och inte förrän styrelsemötet var slut och George började be. Och började be för Haiti, kom jag ihåg Haiti. Fast jag hade varit så upprörd och varit så på dagen när jag hade läst om det, så hade det ändå inte gått djupare än att våra problem här, eller sakerna man skulle diskutera här, tog över. Förstår ni vad jag menar? Jag kände att Eva, var är din nöd för människor? Var är den där nöden som verkligen går på djupet så att någonting går sönder? Ibland är det något som går sönder inom en, känns det som. Om man bara har en nöd för människor. Jag tror att när vi får en vision från Gud, då händer det här. Då drabbas vi av någonting som gör att det brister någonting på insidan. Och vi får en Guds nöd, en Jesu nöd för den saken som han vill. Att vi ska ha den visionen, den tanken som vi ska ha. Nummer 4. Jag tror att när man får en vision av Gud, så även om man inte förstår den med en gång, så kommer den att bli klar så att man förstår den, tydlig så att man förstår den. Alltså punkt 4, en vision kommer alltid att följas av en uttydning och en översättning. Och vi ska läsa från Daniel. I den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll. Gud gav honom någonting. Han tog till sig det som Gud gav honom. Och sen skrev han ner det som Gud hade talat om. När Gud talar till dig, så ta fram papper och penna, en liten anteckningsbok eller vad som, och skriv ner det som Gud talar om, så att du kommer ihåg vad han har sagt. För vi har ganska kort minne. Men han förstod inte riktigt ändå vad det var han hade fått. Det står här, slut av berättelsen. Men jag, Daniel, uppfyllde så många oroliga tankar och färgen vek bort från mitt ansikte. Men jag bevarade i mitt hjärta vad som hade hänt. Och så fortsätter han söka Gud. Och så står det i Daniel 8. Men ännu jag, Daniel, hade sett denna syn och försökte förstå den, fick jag se en som såg ut som en man stå framför mig. Och mitt över Ulei hörde jag rösten av en människa som ropade och sa: Gabriel, uttyd synen för denna. Han fick en syn, han såg någonting som var så kraftigt att det fick färgen att vika ifrån hans ansikte. Han förstod inte vad det handlade om, men han höll ändå tag i det som han hade fått. Det låter ganska krångligt. Hur håller man tag i någonting som man inte förstår? Men det måste ändå ha varit att det var så tydligt från om det han såg, att han kände det här i Gud som talar. Och så höll han tag i det. Och så gick det ett tag, och sen kom en ängel till honom och förklarade vad han hade sett. När vi får någonting ifrån Gud, så kommer vi alltid att få en förklaring på vad det handlar om. Bara vi väntar, så kommer Gud att ge den. Hur får jag då min vision att bli verklig? Ja, det första man ska göra det är att be. Jag ska läsa Habakkuk. Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja och se vad han ska tala genom mig och vilket svar på min klagomål jag ska få att frambära. Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Hur stiger man upp på sin vaktpost, och vilken mur handlar det om? Vi har ingen mur här i Bålsta, eller har vi det? Nej, ingen sådär runt om Bålsta i varje fall. Så att vi kan stå och spana. Jag tror faktiskt att muren kan vara, Bibeln vet vi ju, men att muren kan vara aktuellt på morgonen. Tidningen man har som man prenumererar. Radioprogrammet som talar om vad som händer just då. Så här konkreta saker. Muren. När vi hör vad som händer i samhället, när vi hör vad som händer i landet, då ber vi tills det blir ett svar på det vi ber för. Som jag sa, skriv ner visionen, står också i Habakuk. Och Herren svarade mig och sa, skriv upp din syn och teckna upp den på skrivtavlor med tydlig skrift så att den kan läsas. Jag tror också att när man har fått en vision så ska man agera på det som Gud har sagt. Gör det som Gud har sagt, även om det ibland låter lite tokigt. Och sen också vänta på Guds tid. Tappa inte hoppet. I Habakkuk 2 står det, men en rättfärdig ska leva genom sin tro. Och i Hebreerbrevet 11:6, utan tro kan ingen finnas nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Det kan vara ganska skrämmande att gå med Gud. Jag ska sluta med det här. Ni vet om att jag i höstas fick en förfrågan om att vikariera på Bibelskolan i Aspnäskyrkan. Därför att deras lärare var sjuk. Och det var lite skakigt. Jag sa, nej, ja men okej, jag kan göra det. Och Roine var också där och vikarierade. Och så fick jag fler en förfrågan om jag ville undervisa lite mer. Och det var också skakigt. Kan jag det? Det är 5 lektioner varje gång. Kan jag undervisa så mycket? Funkar det? Och på där jag ben så sa jag, okej Gud, jag gör det här. Därför att jag tror att det är du som har öppnat den här dörren. Att jag ska göra det. Och sen får jag en fråga innan jul. Kan du tänka dig att undervisa? Ni vet ju om det här. Kan du tänka dig att undervisa under våren om fredagarna? Och jag tänkte säga, ja, det ska väl gå. För det har jag ju gjort under hösten. Så det ska säkert lösa sig. Och så säger jag ja. Och när jag har sagt ja så säger de, kan du undervisa om Gamla testamentet? Och jag är tillbaka på ruta noll igen. Och känner, hjälp Gud, det här klarar inte jag. Jag är inte van vid att undervisa från Gamla testamentet på en bibelskola. 5 lektioner i sträck varje fredag under ett helt år. Jag skulle kanske kunna sagt ja om jag skulle vikariera. Men så kommer ändå det här att Gud, jag tror att det är du som har öppnat den här dörren. Jag tror att det är du som vill att jag ska vara bland de här människorna de här dagarna jag är där. Okej Gud, jag säger ja till att undervisa. Och så är det dags i fredags. Gud, jag har sagt ja till att undervisa men jag har ingen aning om var jag ska börja. Gamla testamentet är stort, Gud. Du var med när allt hände. Jag har din bok. Men Gud, vad ska jag börja med? Det är så. Och sen bara kommer det, Eva. Jesus. Börja med Jesus. Det finns inget bättre än att börja med Jesus, eller hur? Jag vill börja med Jesus, jag vill vara med Jesus i mitten, jag vill vara med Jesus i slutet. Jag vill vara med honom hela tiden. Helige Ande, så börja med Jesus. Jesus genom hela Gamla testamentet. Löftena, profetierna. Tilltalen 800 år innan han föds. Beskrivelsen, hur han ska korsfästas. Allt står där. Och så tänker jag, okej, tack Gud. Det var första fredagen. Nu kommer det fler fredagar. Men jag tror att du är med mig i dem också. Det här beskriver min vandring med Gud egentligen varenda dag i allting som jag ska göra. Att vara privat med Jesus, att ha ett äktenskap med min man tillsammans med Jesus. Att stå som pastor i en församling och försöka göra något man egentligen i sin egen kraft inte kan. Men att ändå våga tro att Gud ger visioner, tankar, planer, kraft, smörjelse, uppenbarelse. Därför att han älskar människor på den här platsen. Älskar människor i Bålsta. Inte därför att man är stor och duktig, utan därför att han får en chans förhoppningsvis att göra någonting när man inte springer i vägen själv. Vilket jag också gör ibland. Eller kanske ganska ofta. Men känner inte ni som jag att det skulle vara skönt att verkligen få ta del av Guds visioner? Det han har tänkt. Jag känner själv ett desperat behov av att kunna lyssna in Gud. Jag tror att han har tänkt det för hela sin kropp. Eller tror jag är helt övertygad om det. Amen.
Du har just lyssnat på en inspelning från Bålsta Pingstkyrka. Mer inspelningar finns på vår hemsida www.balstapingstkyrka.se.